Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning. Mm. Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då! Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina och att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack!
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej och välkomna till gympodden.
Hallå!
Hej!
Hej.
Jag heter Helena.
Och jag heter Lydia.
Kan inte få använda hela mitt namn idag? Helena Graflund Lagerkrans.
Wow, det är så fint.
Det är
så
ett långt. Fint namn. Det är långt. Ja. Ja. Jag tänker bara att det är mitt namn. Vad heter du?
Jag heter Lydia Maria Charlotta Graflund. Choklada.
Choklada Graflund.
Även kallad när jag var liten. Ja. För att du tyckte om choklad.
Mm. Ja. Och vi ska idag spela in del 2 av Hormoner, Hormoner, Hormoner med Hille Löfqvist. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Så glad att du orkar ta dig hit igen. För det var ju så att förra avsnittet blev ju så intensivt. För att Lydia, vi pratade lite efteråt. Lydia, vad känner du när vi pratar om det här som efter förra avsnittet?
Mm. Ja, men jag känner att det här området är så stort. Och min hjärna söker ju efter tydliga riktlinjer, tydligt strukturerat, hur fungerar det här? Och det finns ju inte riktigt, för att det är liksom ett stort område, det är individuellt anpassat efter kvinnan som sitter framför en och det beror på liksom situationen hela tiden. Så att det finns ju inte one size fits all, det har ju vi landat i. Mm. Och sen så kände jag även när vi spelade in, jag var ganska tyst under det avsnittet till en början, men det var för att jag satt och lyssnade så mycket. Och det kan ibland vara svårt att hänga med. Så att, så att jag har ju behövt lyssna på det här avsnittet flera gånger för att ta in informationen som ges. Mm. Och det är ju för att det är så många ord som man inte kanske kan sen innan. Mm. Så att när ett ord sägs så behöver man fundera på men vad betyder det där nu igen? Och vad var det? Och då har diskussionen, eller då liksom eran dialog då, redan gått vidare till nästa område. För det här är sådana självklarheter för er. Så att ja, jag satt och kände mig lite småkorkad. Men jag tror faktiskt att liksom, vi är nog flera som kände så när man lyssnar på det avsnittet. Mm. Men att det är väldigt, väldigt bra information och att man får bara lyssna flera gånger.
Mm. Och sen kan det kanske också var lite riktad information, till exempel när vi pratar om det här med bioidentiska alltså gulkroppshormoner, då kan jag tänka så här, de som är intresserade av att veta om det, de är lite på där. Och då vill jag liksom rikta den informationen att det finns i Sverige nu, och man kan liksom be läkaren förskriva detta på det här och det här sättet, och det ska ta sig den här dosen. Mm. Men om man inte är intresserad av bioidentiska hormoner, då kan man liksom, då behöver man inte lägga så mycket tid och tankeverksamhet på det, då kan man släppa det. Ja. Så att det är också så här, det är lite riktat till de som har de frågeställningarna, för vi vet ju, vi får in mycket frågor om till exempel bioidentiska hormoner.
Just det. Och sen pratade vi ju om diskussionen kring hormoner som finns i samhället i stort också. Och den kan jag ju verkligen identifiera mig till, eller den diskussionen som pågår, för att det finns ju väldigt olika åsikter kring hormoner som är ganska polariserade, skulle jag säga, mellan läkare och vetenskap och en annan sida som tycker annorlunda. Mm. Och den har vi ju, den pratade vi om i det avsnittet. Mm. Men ska vi introducera våran gäst, Hilde, även om hon har varit här tidigare?
Där är hon, där sitter hon, redo att besvara alla era frågor. Hilde är gynekolog och expert på hormoner. Har gett ut flera böcker nu, har jag precis fått höra. Inte bara Hormonkarusellen, men Hormonkarusellen har också givit ut på flera språk. Och arbetar delvis som gynekolog i öppenvården, men nu också föreläsare och kurser är med i olika debatter om just hormonell behandling. Mm. Men en sak som jag tänkte på som vi diskuterade lite efter förra avsnittet, det var ju det här med, som Lydia var inne lite på det här, att one size fits all, att det inte är så. Men vad är liksom svårigheten för oss läkare att ge råd och liksom rådgivning kring det här, om man säger jämfört med alla de lite mer alternativa informationskällor som finns på sociala medier.
Människor som inte är läkare, helt enkelt.
Ja, alltså vi läkare, vi har ju ögonen på oss. Vi måste ju hålla oss till vetenskap och pröva därförhållandet. Och det är så viktigt. Därför är jag med, vi blir ju kritiserade när vi inte gör rätt. Mm. Medan om man är inom sociala medier och kan bara fritt fram utveckla det här och kanske studera mycket, då kan man ju bli en expert, en självutnämnd expert kanske, kan man säga. Mm. Och det är ju många gånger bra, men det är inte det här enorma kravet på att andra läkare också och vetenskapen måste vara överens med det man säger.
Nej, det är alltså inte så att det är höga krav på att det stämmer överens med beprövad vetenskap och evidensbaserad vård.
Mm. Ja, exakt. Det är väldigt svårt. Men det är därför jag är med i alla dessa organisationer som IMS, International Menopause Society, och i Tyskland också. Och sen åker man på kongresser. Man måste ju höra och se vad vetenskapen säger. Man måste hålla sig på en nivå så att man lär sig också vad som är nytt och vad som sägs, för det revideras hela tiden. Mm. Det är ju inte så att allt är en sanning som nu stannar. Mm. Sanningen kan förändras hela tiden. Mm. Och då tror jag att det är ju bra, alltså, att det finns så mycket nu som vänds upp och ner. Mm. Därför även vi läkare vänds upp och ner, och det behöver vi ju. Mm. Därför vi måste tänka till.
Men idag ska vi svara på era lyssnar, eller ni som lyssnar, era frågor som är ställda på vårt Instagram som är Gynpodden. Gå in och följ oss på Gynpodden och ställ frågor och kommunicera med oss där.
Och vi har fått så mycket frågor, och det här blir ett riktigt frågeavsnitt, så nu kommer vi bara mata på med varannan fråga, Helena, och så får Hilde svara efter bästa förmåga.
Kör vi,
jag börjar. Första frågan tar jag då. Den är ganska lång. Mm. Fick efter en period påslag av manliga könshormoner på grund av långvarig stress. Detta resulterade i ökad talgproduktion och väldigt mycket inflammationer i ansiktet, kinder och runt munnen. Vården konstaterade att jag hade en obalans i kroppen på grund av högre produktion av manliga könshormoner. Lösningen var att sätta mig på en kur med antibiotika, tetralysal och eller rukotan. Men dessa kan ge rätt många biverkningar och de behandlar inte problemet. Problemet var hormonell obalans, utan enbart symptomen, akne. Det slutade med att jag efter flera månader fick hjälp av akupunktur istället. Alla inflammationer försvann helt efter den behandlingen. Hur ser du på det här?
Ja, alltså nu är det ju svårt, för jag ser inte dig som ställt frågan. Jag vet inte hur gammal du är, hur
30.
Frisk du är. 30, jaha. Mm. Och ja, då är du ung, och sen vet vi inte om du har PCOS eller inte.
Nej, det har hon inte.
Har hon inte?
Jag känner den här personen. Där. Och vi har pratat mycket om det här. Det här är liksom intressant case.
Jag skulle vilja veta, hur vet hon att hon fick ett ökat påslag av manlig könshormon? Hur vet hon det?
Det kan jag däremot inte svara på, men hon visste det.
Men det var ju det här med akne, eller hur?
Ja. Men man kan få akne av andra saker än, än testosteron, så att, eller androgener. Mm.
Men det är klart, stress betyder mycket, men stressen la sig ju, alltså, vad man nu än gör. Alltså, men vad är då akne? Det är ju en inflammation i talgkörteln, och då blir det ju även i olika åldrar, vi har alla talgkörtlar, och blir det en inflammation och bakterier kommer till, ja, då blir det ju jobbigt. Då är det ju alltså något man vill behandla, och blir det mer och mer, det kan ju vara en obalans på grund av en inflammation i kroppen. Och då är det ju inte hormoner i första hand.
Nej. Okej, så att i det här fallet så kanske det inte var att det var en hormonell obalans, menar ni?
Ja, jag har inte hört att man får ett androgent påslag av stress. Har du hört det, Hilda?
Vad är androgent påslag?
Alltså manliga könshormoner.
Faktiskt, om man alltså tänker efter. Vi har ju ett väldigt allvarlig sjukdom, det heter Cushing. Där har vi för mycket kortisol, eller hur? Och där talas ju också om att det blir helt enkelt för mycket av alla andra hormoner också. Och det blir ju många gånger också för mycket manliga hormoner hos dem.
Men det har ju inte hon.
Men det har inte hon, nej. Men jag säger bara det här extrem från vad vi har inom medicin. Det är mycket, mycket ovanligt. Men alltså, om man nu tänker sig att det är för mycket kortisol i kroppen. Ja, det är klart, det påverkar ju allt annat också.
Ja, du menar så, att stresshormonet kortisol påverkar dig. Det kan jag absolut, det kan jag skriva under på. Men jag tänker så här...
Har det någonting med testosteron att göra?
Nej, alltså...
Inte direkt, nej. Men alltså, det är ju indirekt, för man måste ju tänka på binjuren ändå.
Sant. För i binjurarna produceras både manligt könshormon och
kvinnlig kön,
men också kortisol som är stresshormon. Så det är klart att det kanske kan ha en viss påverkan, men jag tänker så här, hade hon regelbunden mens, då kan hon inte ha ett sånt högt påslag av manligt könshormon så att hon liksom får akne, för det i första hand blir ju mensen påverkad. Så jag tänker att hon kanske hade ett högt påslag av stress. Hon utvecklade någon slags inflammation i kroppen, liksom ett påslag av inflammation i kroppen, och av detta fick hon akne. Och då tycker jag att det är korrekt att man behandlar aknen. Och sen så la sig hennes stresssymptom, och då försvann aknen. Och det kanske la sig på grund av akupunkturen, för vi vet ju att akupunktur fungerar mot till exempel, eller nu säger jag, vi vet, jag tror att det fungerar mot stress.
Vet du vad jag tror?
Vi ska ha ett eget avsnitt om akupunktur, det har jag sagt tidigare.
Men vet du, jag tror det är två saker. Det ena är ju då, alltså att hennes stress, eller hennes mående, det blev bättre just med akupunktur. Och det andra, det var den här inflammationen, det gick ju över genom att mående bättre. Och så, jag menar, det ena gav det andra. Man vet inte vad hönan och ägget är i det här.
Men jag tycker inte att man ska sikta på att försöka ta bort något manligt överstimulerat liksom, syndrom, utan det, jag tror att det var, det här, ändå var rätt.
Det här är nog, jag ser det här som en vanlig situation där kvinnor tror att läkaren snarare behandlar just symptomet än orsaken till problemet. Men där man kanske då... Det ni menar då är att orsaken till problemet, det stämde inte här riktigt. Alltså att man tänker fel då vad som var orsaken till problemet.
Men om vi skulle säga så här till den här patienten, jag ska säga till den här patienten, du, jag tror att du måste sluta stressa. Det är problemet. Då kommer hon bara så här, vad fan är det för svar?
Nej,
ge mig ett svar, ge mig någonting mot min akne.
Jag fattar, men hon säger ju att hon tror att problemet, det är ju för sig den långvariga stressen, men att det kommer också från ett påslag av manliga könshormoner.
Ja, som berodde på långvarig stress.
Det har vi återigen sån här fel slutsats.
Ja, för det var det jag ville komma fram till, att det här var nog fel då.
Ja, det var nog fel. Det hade hon nog googlat sig fram till.
Fel slutsats.
Ja, men jag tror det.
Ja, hon var ju hos läkare. Det vet jag.
Har de tagit prover om det visade för höga androgenvärden?
Okay, så mycket vet jag inte. Alltså, backa ur den här situationen.
Backa ur den här situationen, och så får du prata med din kompis. Och så vill vi ha lite mer, Hilde, vi vill ha lite mer fakta om det här fallet faktiskt.
Okay. Ja.
Tog hon tester som visade att hon har höga östrogen, eller förlåt, testosteronhalter, då får vi gå hem och läsa på.
Precis, då får vi komma tillbaka.
Vi får återkomma till det.
Okej,
nu är det min fråga.
Ja.
Östrogendominans. Finns det? Det är ju ett litet modebegrepp nu.
Det är ett modebegrepp, verkligen. Mm. Men samtidigt har vi ju den normala östrogendominansen i follikelfasen, som det heter så vackert. Från precis början, alltså när mensen har mer eller mindre avslutats och fram till ägglossningen. Det är en äkta östrogendominans, därför då har vi inget gulkroppshormon. Det kommer först efter ägglossningen. Men sen har vi då östrogendominans, ja, det säger man ju om det är mycket östrogen i kroppen kanske. Och när uppstår mycket östrogen i kroppen? Ja, det kan ju vara i klimakteriet när ägglossningen inte fungerar, när alltså progesteron sviktar. Det har vi också en normal östrogendominans i relation till progesteron, alltså gulkroppshormon som vi säger. Men sen har vi det tredje, när man är väldigt överviktig, då har vi det här i fettvävnaden. Det är ju otroligt att fettcellerna är endokrina organ. Och där omvandlas ju de här förstadierna, alltså manliga hormoner, till, kan det utvecklas till östrogen. Då har vi, är det väldigt många fettceller, ja, då är det ju också relativt så. Därför då aromatasaktivitet, som det heter, det är ju en enzym som då för över från manliga hormoner till kvinnliga
hormoner. Och då ökar, då får man för höga, då får man för höga östrogen.
Så det är som egentligen, om man lider av mycket övervikt, då är det kanske bättre att man försöker påverka det.
Men har man några symptom på östrogendominans då?
Alltså östrogendominans är för mig att du har i de organ där det finns mycket östrogenreceptorer en påverkan, som till exempel bröstspänningar, rikliga blödningar.
Okay.
svullnad i kroppen, det är tecken på östrogendominans.
Okej, okay, så inte de psykiska, effekterna, att man känner sig nedstämd och lite deppig och så?
Det kan du ha, det, för det är en obalans mellan de här två hormonerna, östrogen och progesteron.
Och hur behandlar vi det då?
Och där kommer vi ju in i det här att det är jättebra att använda progesteron, och helst så naturligt som möjligt. Det gör de i Tyskland.
Bara progesteron?
Ja, alltså då är det ju det här progesteron vi tyvärr inte har i Sverige.
Nej.
Det är inte det konstgjorda, alltså det är ju då i så fall det här mikroniserade progesteronet brukar fungera bäst att jämna ut just hos känsliga kvinnor. Nu pratar jag om de som verkligen är känsliga, för normalt brukar ingen komma och säga jag har östrogendominans. Alltså det är ju de som har sökt och egentligen inte mått bra. Och där brukar jag, alltså jag har ju en lång erfarenhet med progesteronbehandling, och där brukar jag säga alltså det fungerar faktiskt väldigt bra, men det kan vara en viss känslighet också för det mikroniserade progesteron. Alltså även det kan ha biverkningar. Det är ju det här lugnande hormonet, och ibland blir det för mycket av det lugnande.
Att man blir trött. Så östrogendominans finns, det kan behandlas. Då måste du nog gå till en läkare som är specialiserad på detta, för då behandlar man med progesteron.
Men du kan också behandla med syntetiska gestagener. Det är inte alls fel, därför det kan ju väl vara så att det fungerar.
Och då är det just det, bröstspänningar och att man känner sig svullen och så.
Ja, och sen är det rikliga blödningar många gånger också. Så att det är ju, gynekologer träffar ju dessa kvinnor därför de oftast kommer på grund av rikliga blödningar.
Det är det vanligaste.
Jag har ju mycket receptorer i livmoderslemhinnan. Och då blir det ju väldigt mycket påverkande.
Bra.
Jag har en intressant fråga här. Jag mådde så bra under graviditet. Vilken hormonmix är det? Och kan man köpa den?
Jag mådde också väldigt bra under graviditeten.
Ja.
Det är ju en fantastisk tid alltså, när det är som bäst. Alltså, det är ju egentligen i den senare tiden. Inte när man mår så illa, eller hur du menar. När man är mitt i, kan man säga.
Ja.
Och då är det ju så stabila, höga hormonnivåer av progesteron och östradiol. Det är fantastiskt. Eller hur?
Alltså, ja, jag har inga barn, så jag vet inte. Du tittar på mig. Det var inte min fråga.
Nej, Nej, men alltså det här, om man skulle kunna ha det hela livet, ja. Men det är ju naturligtvis inte möjligt. Men man kan ju efterlikna det här med p-piller till exempel. Det går bra.
Så här kommer vi in på att p-piller, en del mår inte bra på p-piller psykiskt och en del mår jättebra på det. Hur påverkar hormoner libido, alltså sexdriften?
Ja, om du tänker på en liten flicka, hon vet inget om libido. Men sen kommer hon i puberteten och då börjar den här hormonstormen. Och där är ju då libidon också naturligtvis. Varför det? Därför det blir mycket av alla dessa hormoner. Vi har pratat om östradiol, testosteron, allt det här börjar ju verka.
Libido är sexdrift.
Och då börjar hon ju leta, känna dessa känslor, sexuella känslor. Och sen kommer ju allt det här senare. Alltså libidon, sexlusten, det är en väldigt viktig del för oss för att kunna fungera som kvinna med en partner och så lätt störd. Och nu har vi nu hormoner, många frågar mig ju, alltså just när de kommer till mig och i klimakteriet, så att det är ett väldigt vanligt tecken att just sexlusten minskar. Men det är inte alls självklart att hormonbristen medför att sexlusten är borta. Just det är också mycket inlärt mönster hur man reagerar och vilka förhållanden man har, vilka hämningar man har fått och uppfostran och trauma. Allt det här påverkar ju också sexlusten.
För det var en myt som vi pratade om med Angelica Lindén Hirschberg.
Just det, att sexlusten går ner. Testosteron har vi fortfarande kvar och testosteron driver ju sexlust. Så att man ska inte vara rolig för att man förlorar sexlusten i klimakteriet, och om man gör det lite för att man mår dåligt, så kommer den tillbaka. Eller?
Ja, alltså det är ju ändå en pärs att gå igenom klimakteriet och menopausen, och om man har klarat av det här, alltså, och sen tänk också på att inte ha torra slemhinnor, då brukar det ju kunna fungerar på det ändå.
Mm. Och så får faktiskt männen anstränga sig lite.
Alltså, men deras sexlust går ju ner.
Please. Ja, men det är lite senare. Testosteronet sjunker inte så. Inte 40-50-årsåldern. Så ja, kan inte männen anstränga sig lite extra också?
Okej. Nattliga svettningar under mens står på p-piller. Vad beror det på?
Ja, alltså p-piller, om det är kombinerade p-piller har du oftast en 3 veckors period och sen är det en vecka eller mindre nu för tiden med paus med hormoner. Och i den här fasen, ja, det beror ju på hur känslig du är att du märker just att du inte har hormoner just då. Och då får du ju svettningar därför det är en skillnad från den här höga nivån till den lägre nivån.
Så det är inte ett tecken på klimakteriet då?
Det beror på vilken ålder du är i.
Okej. Kan det vara tecken på förklimakteriet? Om hon är 30, jag har faktiskt ingen aning om
bara
det.
Bara 30, nej, men då är det ju bara att hon är känslig för hormoner.
Okay. Mm.
Men om man är det, jag har ju kvinnor som äter p-piller och sen märker de alltså, inte så mycket, för de äter ju dem och sen har de den lilla pausen och då blir de mer känsliga när de är äldre.
Mm.
Men då kanske det kan vara så att de har fått den här ökade känsligheten på grund av att de är äldre och närmare menopausen ändå. Men egentligen kan ju inte så höga hormonnivåer så som man får genom p-piller påverka klimakteriet direkt.
Det knyter ju an till lite en annan fråga här som vi kanske kan ta i koppling till det bara. Blir man känsligare för hormonförändringar med åldern? Du var ju inne på det nu.
Ja, det gör man.
Jag mår illa från mensen sista dag fram till ägglossning. Vad beror det på?
Sista dagen av mensen, menar du?
Jag mår illa från mensen. Ja, sista dag fram till ägglossning.
Ja, den bästa fasen i livet. Ja, det är oförklarligt. Jag förstår inte.
Nej.
Hur kan det vara? Vad äter du? Har du kanske någonting som tar någon medicin eller någon annan orsak? Men egentligen finns ju ingen hormonell förklaring till detta.
Nej. Östrogen är halvhögt, progesteron är lågt.
Ja.
Och nej, vi kan inte hitta någon orsak till det i just de könshormonerna. Nej, tyvärr.
Jag har PCOS och vill veta om mina hormoner är i balans. Vart vänder jag mig för sådana prover? Till exempel för att veta vilket kosttillskott som passar mig och att följa upp så jag vet att jag blir bättre på det jag tar.
Ja, PCOS. Du vet att du har PCOS. Så du har alla dessa symptom och oregelbunden mens och allt sånt här. Och då antar jag att du inte har någon behandling med p-piller. Därför annars skulle du inte fråga efter hormonnivåer. Alltså det är ju det att man kan ju inte ta prover när man står på p-piller. Därför det döljer ju det här
just
riktiga.
Det.
Men om du nu vill veta, absolut. Det är klart man kan testa om det går till en läkare och ta fritt androgen. Alltså fritt testosteron heter det ju. Mm. Då har man sådana värden som man tar hos läkare. Som är det här bindande proteinet för testosteron och sen tar man hela testosteronen, den här kvoten emellan. Alltså det är ju så man räknar ut det här.
Mm.
Och då kan man jämföra naturligtvis om du ligger på en hög nivå eller inte.
Mm.
Men jag tycker väl att du ville ta några kosttillskott. Frågan är ju, vad vill du nu? Vill du bli gravid eller är det bara att du inte mår bra? Du måste ju tänka på allt det andra som kan påverka. Det är ju vikten och vad du äter och att du tränar.
Och det har vi pratat om i PCOS-avsnitt nyligen med Angelica Lindén Hirschberg. Mm. Träning och motion är så viktigt under PCOS.
Mm. Och ha ett bra BMI.
Att ha ett bra BMI. Mm. Det är viktigt för alla.
Mm.
Och under klimakteriet, om inte eller, är det jätteviktigt.
Mm. Ja, det där med PCOS, en sak kanske är också att man måste ju tänka på det här att man har så lätt att gå upp i vikt förstås, men också att det här med insulinkänsligheten är lite annorlunda än hos dem som inte har PCOS.
Mm.
Insulin befrämjas ju genom att man äter mycket kolhydrater. Alltså, och då måste vi verkligen tänka på kost. Där har vi en viktig faktor med kost. Mm. Och vi läkare kanske pratar för lite kost.
Mm.
Och där ska vi säga, alltså, ät inte för snabba kolhydrater. se till att du har en kolhydratfattig kost.
Mm. Hur viktigt är det med en hormonspiral under sin preklimakteriefas? Nu har vi lite redan svarat på det. För det var det här med östrogendominans. När man är i sin tidiga klimakteriefas, man har mycket blödningar. Hur viktigt är det med hormonspiral då?
Ja, det är jättebra för blödningar.
Mm.
Men det hjälper det också att du kan lägga till östrogen så småningom, utan att behöva tänka på hur det skyddar livmoderslemhinnan. Det är väldigt bra faktiskt. Mm. Alltså, och långt in i menopausen också, byter hormonspiral, då är du alltid blödningsfri.
Mm.
Och har det här skyddet i låg dos.
Mm.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme, eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om Gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Jag har en kopparspiral och mitt humör och mina hormoner är verkligen som värst nu. Varför?
Ja, så det är ju det här. Frågan är det kopparspiralens fel eller är det att du inte har något hormonellt preventivmedel?
Så det här är det humöret du har egentligen, menar du?
Ja, kan mycket väl vara så. Alltså, det har cirkulerat mycket rykten om hur dålig en kopparspiral kan vara, om kopparhalten ska påverka. Det är ju också sånt här, det har inte kanske vetenskapligt klart bevisats sådant. Det måste man ju granska. Men det finns säkert en viss kopparkänslighet för vissa mycket känsliga individer.
Mm.
Okej, man ska aldrig säga aldrig, tycker jag. Man ska inte vara så tvärsäker.
Mm.
Men jag tycker här låter det för mig som att du har inga andra hormoner än dina egna. Och de påverkar dig.
Ja, exakt.
Mm. Kan sparsam mens tyda på dålig hormonnivå?
Ja, så sparsam mens, då kan jag bara gratulera, tycker jag. Mm. Det är väl underbart. Mm. Varför är du orolig egentligen?
Mm. Ja, den här kvinnan tänker kanske att det beror på att hon närmar sig klimakteriet. Men så behöver det inte vara.
Ja, så om det är så, då har hon väl lite andra symptom på det. Och inte bara mensen. Alltså, mensen det är ju en del, om du inte vill ha barn naturligtvis. För du kan ju vara orolig att du har så lite mens att det kanske inte blir någon graviditet.
Mm. Just det. Mm.
Precis. Men, och vad ska vi, om det är det som är problemet, att hon är orolig för sin fertilitet, vad ska vi svara på det då?
Ja, alltså fertilitet, det är ju att prova. Och då går det inte, söker man ju naturligtvis. Mm. Och då får man ju ta reda på vad som är felet.
Mm.
Kan det vara hormonellt? Det kan vara organiskt.
Mm. Mm. Och det behöver inte vara något fel alls med sparsam mens. Det finns jättemånga som har sparsam mens.
Finns det forskning som visar att vitaminer slash kost slash forskning balanserar humörsvängningar?
Det här är en svår fråga. Därför är det ju återigen det här. Humörsvängningar, ett jättestort område. Vad påverkar det att du inte mår bra? Det har vi pratat om förut, att det är ju så väldigt, väldigt mycket. Om det är stressen eller familjen och allt det här. Man måste ta en bra anamnes, och det betyder ju att man måste prata med kvinnan som söker dig. Och då är det ju det första. Vad är nu fel?
Mm.
Och det är inte kanske kost tillskott och sånt som du ska ge i första hand. Men det kan ju vara så att du har helt felaktiga kostvanor eller ett felaktig livsstil. Så att det är väldigt viktigt att vi belyser alla dessa frågor när vi träffar en kvinna som inte mår bra.
Mm.
Att, då vill jag ju ge råd att ta reda på vad kan vara fel i miljön, i din livsstil. Röker du, vad det nu än är.
Mm.
Och sen, utav det kan man ju då mycket gärna ge råd hur du själv utan medel utifrån kan åtgärda vissa saker.
Ja. Mm. Det här är ju en svår faktor, för att det känns ju som att vår livsstil och det samhälle vi lever i idag inte är optimalt för människokroppen överlag.
Ja. Och då vill vi ha en quick fix. Mm. Det, alltså, alla dessa produkter och så vidare. Alltså, jag tycker ju att jag är väldigt återhållsam med alla tillägg. Alltså, det är så viktigt att man måste komma till botten. Vad är det för fel först? Och inte quick fix, bara ta någonting.
Nej, jag fattar. Men jag tror man försöker göra det bästa av situationen. För att man kanske inte kan ändra på livssituationen man befinner sig i. Att man har barn, man har ett heltidsjobb. Hur tar man sig ur den då? Säljer man allt och flyttar liksom till ett hus på landet och bara säger upp?
Nej. Nej, men man kanske, det kanske man inte kan göra från en dag till en annan, men man kanske ska fundera på vad som är viktigast i livet. Alltså, hälsan är ju superviktig, och att leva och inte må bra är ju bara att leva i hälften kanske.
Ja. Men alltså, man måste ju granska naturligtvis att man får mer tid för sig själv också.
Mm.
Alltså, det är många kvinnor, tror jag nog, de är i en sån här ond cirkel att de tar hand om allt runt omkring och glömmer sig själva.
Ja. Mm. Mm. Men det finns ju forskning som visar på till exempel alltså snabba kolhydrater som du var inne på, och sen hur det blodsockret stiger väldigt fort och så sjunker det väldigt fort, och att alltså, och insulinnivåer, alltså sån forskning finns ju, men det har ju inte riktigt med könshormoner och menscykeln och så att göra.
Nej, men alltså det har med välbefinnande att göra. Alltså självklart, alltså, men det var ju mer frågan om kost. Alltså kosttillskott, tänkte jag. Det går ju inte så lätt att ta, men att man måste ha en bra kost, och där finns det ju mycket forskning på vad som är rätt, men även det finns naturligtvis många experter. Men alltså, som du säger, det här med insulin, det har ju uppmärksammats mycket, mycket mer. Tänk, alltså jag levde som ung i en tid där man trodde att fettet var så farligt. Och nu har man ju kommit på att det är socker.
Ja, det skulle jag väl säga har kantat mitt liv. Att det är just kolhydrater som man är rädd för. Inte fett. Så att det har ju verkligen förändrats över tid. Med LCHF och alla den här GI-metoden.
Men sen blir det ju lite extremt ibland. Alltså det blir, allt som är extremt är inte bra. Alltså man måste ju hitta en förnuftig väg.
Ja.
Alltså förnuftet måste alltid segra.
Men vi ska ta hit en kostexpert. Mm. Det måste vi göra.
Ja.
Två frågor som egentligen belyser samma fråga. Hur lång tid tar för gravidhormoner att försvinna efter ett missfall? Och sen i samband med det också, måste senmoske vara noll efter ett missfall för att ägglossning ska ske? Jag har hört att det kan ske vid typ 50.
Oj,
serum-HCG, det är alltså graviditetshormon i blodet som man kan mäta.
Ja, jag skulle nog säga att det beror ju på hur sent missfallet skedde. Hur höga hormonhalter var då när missfallet skedde. Då måste det ju återgå naturligtvis. Alltså. Mm. Men det normala är ju alltså att det tar ju kanske en månad, 35 dagar eller något sådant. Och sen kommer ju ägglossningen igång och sen kommer en normal mens igång. Jag skulle ju inte rekommendera att bli gravid på en gång igen och bara pressa sig själv. Men inte ta massa blodprover heller. Lita på din natur.
Mm. Invänta en ägglossning och en mens brukar vi rekommendera.
Ja.
Men vi mäter ju de här på sjukhuset ibland. Till exempel om man är lite osäker på om det är missfall eller om det är ett utomkretshavandeskap. Och, och då ser man att det är väldigt individuellt. Mm. Att en del sjunker liksom från höga värden ner till bara jättelåga värden på ett par dagar. Och en del så är det liksom en lång svans på slutet. Men jag kan inte svara på när ägglossningen sker, men jag tror kanske inte att den behöver vara noll egentligen för att man ska ha en ägglossning. Men jag kan faktiskt inte svara på det.
Men det är ett av akademiskt värde tycker jag.
Ja,
det är ju ingenting man behöver bry sig om. Alltså, framförallt ska man inte behöva vara orolig och mäta hela tiden om ägglossningen kommer igång igen.
Nej. Eller? När du får din mens så vet du att du har haft ägglossning ungefär 2 veckor innan.
Ja, men det är klart, det är självklart man måste tänka på utomkretshavandeskap och sånt.
Så i såna tillfällen så mäter vi ju det, men inte annars.
Kan man få migrän av mens och hur påverkar hormonerna detta?
Ja, migrän är ju ett kapitel. Det kan ju vara hela livet, men det kan ju vara just hormonrelaterat, därför det är ju med mensen. Alltså alla fluktuationer är inte bra för en kvinna som har migrän. Men fluktuationer gäller ju också annat, alltså ljus och kosten, levnadsvanor, hur mycket sömn hon får. Alltså en migränpatient är ju extra känslig för alla förändringar. Och då är ju de hormonella förändringarna naturligtvis också någonting som är väldigt påverkar henne. Alltså,
Så svaret är ja.
Ja, alltså självklart. Och då ska du ju se till att du jämnar ut så mycket som möjligt. Och när du är då lite längre fram i klimakteriet, då är det också väldigt viktigt att man tar hänsyn till migrän i sin behandling. Därför då ska man ju ha så jämna hormonnivåer då också.
Mm.
Men hormonplåster till exempel är väldigt bra.
Vad är tecken på att man inte har bra värden på hormoner och vilka åtgärder ska tas? Och sen så den andra frågan är, hur vet man om ens hormoner är i balans eller om man har bra värden eller inte?
Ja, alltså det här med att ta värden, det är så modernt. Men jag skulle ju verkligen rekommendera att man inte bara utgår från värden. För det är ju ändå en transportsträcka man ser med detta. För det är ju i blodet man mäter oftast. Då, eller om man tar urinprov, då är ju det i urinen vad som har utsöndrats till slut. Men just sådana värden, det är ju momentant. För vissa sjukdomar är det naturligtvis jätteviktigt att man tar blodprover. Men just i det här normala fallet, där det fluktuerar i alla fall, alltså det ändrar sig ju då hos en kvinna som är normal. Och sen kommer hon in mot klimakteriet och då förändrar det sig att det blir lite upp och ner. Men det är ju helheten som är viktig, inte blodprovet. Så att jag är mycket emot det här att man går och tar massa prover jämt. Det är bättre att prata med din gynekolog eller din läkare först. Och sen kan jag avgöra om det är nödvändigt.
Eller om man vill ta prover men också prata med en gynekolog, tänker jag. Alltså så att man inte tar prover fristående och sen inte prata med läkare överhuvudtaget.
Det är ju bättre man kommer överens om vilka prover är viktiga.
Ja, men såklart.
Annars blir det alldeles för mycket och det blir förvirrande också om det tas för mycket prover.
Men den här frågan, vad jag tänker på att man inte har bra värde på hormoner, så tänker jag ändå, det är ju såklart då klimakteriebesvär, vallningar, svettningar, sömnstörning, deppighet. Men sen kan det också vara PMS. Det är ju inte det att man inte har bra värden, men att det är ju ändå en hormonell påverkan. Och sen såklart PCOS. Alltså att man har, att mensen är oregelbunden som är ett tecken. Men det är väl de hormonella störningarna på könshormoner.
Ja, om man pratar om man vill ta reda på. Men då går det ju inte att ta prover själv. Då går du ju först till en läkare och så berättar du om att du har problem med kanske lite för mycket finnar och, eller oregelbunden mens och inte blir gravid. Och så. Ja, men då tänker man PCOS och då tar man naturligtvis prover.
Mm.
Eller är du i klimakteriet? Ja, är du, frågan är hur mensen har varit och så vidare och har du massa andra besvär?
Mm.
Då, klart, då kanske man vill verifiera, alltså bekräfta att det verkligen är så som du menar. Om, speciellt om du är väldigt ung.
Mm.
Och hormonsvikt.
Mm.
Alltså det finns många, många tillfällen där det är bra. Men det är alltid ihop med en konsultation tycker jag.
Mm.
Det är mycket enklare. Det är svårt annars.
Mm.
Jag har akne i nedre delen av ansiktet. Jag är 30 år gammal. Är det hormonellt och hur åtgärdar jag det här?
Så akne hos ungdomar, om man säger så, i tonåren, det är ju 90% som har akne.
Mm. Ja, hon är 30.
Hon är 30.
Eller hon är över 30 till och med.
Då har vi pratat om det med stress, om det skulle påverka vet vi inte, men alltså, det är ju en inflammation återigen. En inflammation kommer inte utan ingenting. Det, alltså, det är ju mycket som kan påverka det, att du får en inflammation.
Mm.
Det kan ju också vara att du lever väldigt osunt och du äter fel. Och det kan ju också påverka akne.
Mm.
Så det tycker jag, då ska man ju granska det först.
Mm. Det först. För hon frågar, kan det vara hormonellt? Svaret ja, alltså, nej.
Det är klart, hormoner påverkar ju alltid. Att vi har ju våra hormoner, annars skulle det ju inte bli någon akne. Om vi inte hade manliga hormoner.
Just det.
Men akne är ju lite, vanligt, lite vanligare att man får efter ägglossningen fram till mensen.
Just det.
Och det beror på progesteron då?
Ja, det vet jag inte om det verkligen är.
Men det kan ju vara lite cykliskt att man får det innan mensen.
Just det.
Och sen såklart PCOS kan ju.
Men är det inte också om man äter lite mer choklad och lite annat kanske?
Jo, kanske. Det är det här som är att man ska inte dra slutsatser.
Ja, det glädjer måste för fort. Ja,
man får söka hjälp. Men jag tänker att hon verkar ju ha det konstant och hon är över 30. Och jag tror att det här är ganska vanligt faktiskt.
Vill man ha ett preventivmedel så kan man ju välja ett preventivmedel som är lite mer östrogen, alltså lite mer östrogen i, för att då försvinner ofta akne. Det blir i varje fall väldigt mycket bättre. Så att inte välja ett androgent p-piller utan ett östrogent p-piller. Och det här kan ju din gynekolog, om du pratar med en sådan, eller barnmorska för den delen. Men så det kan absolut bli bättre med det. Den här tycker jag är intressant, för det har inte jag tänkt på. Ska man ta lokalt östradiol efter klimakteriet eller räcker det med östriol?
Om det har kommit så långt, alltså det är efter klimakteriet, då har du ju fått dina egna hormoner i botten kan man säga. Då är det så lite påverkan i övrigt och då är oftast slemhinnorna väldigt sköra. Och då kan man behandla med östriol som är det svagaste och det finns jättesvaga som även bröstcancerpatienter kan ta.
Vad heter det?
Det heter Plicell. Det är alltså forskning gjort på det. Tack och lov. Och sen här är det ju lite starkare men i en ändå låg koncentration. Då är det östradiol. Det finns i sådana här stavar som vi har. Eller i en silikonring. Det är ju väldigt praktiskt. Det är inte så kladdigt. Därför det måste ju tänka på att det kan vara lite kladdigt med de här enkla preparaten som man köper på apotek, kräm och vagitoria. Det kan ju vara att man just därför man inte tar det. Och en ring, då har du 3 månader, då kan du
östradiolring.
Ja, och sen får man inte glömma att det finns en till. Det är DHEA. Och det heter intrarosa. Det är också ett vagitorium. Men DHEA är ju något mellanting. Alltså det är ett nytt hormon och som ger lite androgena också.
Vilka av de här är receptfria?
Det är bara östriol. Ja, vänta. Vagifem är också receptfri. Om man bara
och det är östradiol.
Ja, det är östradiol i mindre förpackning. Men inte silikonringen och inte det här med DHEA, inte rosa.
Okay. Men Blissel är receptfritt? Ja, också,
nej, vänta. Nej. Jag vet inte riktigt. Ja, det har inte varit receptfritt länge.
Nej.
Ja, om det har blivit det, då får vi ta reda på. Jag tror inte det.
Nej.
Nästa fråga. Regelbunden mens men besvärande kroppsbehåring. Kan detta ha med hormoner att göra?
Ja, det heter hirsutism också. Att man har helt enkelt mer kroppsbehåring. Och det kan ju vara ärftligt och det kan vara att man har förhöjda testosteronvärden eller att man har en hög känslighet för testosteron. Det är ju då i de här hårflicklarna överallt i kroppen och det är ju mer som manligt kanske man kan säga.
Mm.
Och det är ju störande och... vad var frågan nu? Tappar bort mig.
Ja, nej, men hon har regelbunden mens med besvärande kroppsbehåring.
Ja, hon har regelbunden mens, det betyder det. Alltså PCOS kanske inte är. Nej. Alltså hon misstänkte kanske PCOS, men det har hon inte kanske.
Nej.
Eller att hon har det, hon har ändå en regelbunden mens. Mm. Finns ju det också.
Mm.
Så att jag skulle nog säga att på sikt kanske ändå bättre med p-piller. Att det minskar ju lite den här tendensen.
Mm.
Ska jag ta? Jag har en sista fråga som jag tycker vi avslutar
vi
med.
Vi kan avsluta med den, men jag tänkte bara en snabb fråga som vi nämnde i tidigare poddavsnittet, men som har kommit här också. Snabb viktnedgång under amning, kan det påverka amningen?
Ja, så snabb viktnedgång är ju på grund av amningen, därför det är ju en energikrävande process.
Mm.
Och är man då samtidigt som är hurtig och tränar och rör sig mycket, ja, då kan det ju påverka att man inte ersätter kanske den energin man skulle behöva. Då kommer ju ner i vikt och då är det fettvävnaden egentligen som minskar igen. Men amningen påverkas ju inte, därför prolaktin finns i alla fall. Om det fungerar med amningen och man gör det regelbundet.
Mm. Okej,
okay. Och en sista fråga till dig, Hilde. Vad vill du som expert förmedla till oss som lyssnar när det kommer till hormoner?
Ja, jag ville förmedla att du ska ha förtroendet att söka om du har besvär. Det normala är det normala, men sen är det så mycket avvikande och det finns så mycket information som vi sa förut i informationssamhället och så. Det är därför jag vill förmedla evidensbaserad kunskap om det här och att du kan lita på att det finns verkligen mycket som du kan få hjälp med.
Mm. Och man inte är allt för receptiv för bara allt som skrivs.
Mm.
Tänk på vad som känns bra för dig också.
Jag tror att det samhälle vi lever i idag är, precis som du säger, ett informationssamhälle och man försöker skaffa sig en egen uppfattning för att man kan ju läsa sig till så mycket.
Mm.
Och det bidrar nog till en förvirring. Och det bidrar ju också till att vem som helst kan ju skriva vad som helst.
Mm.
Och så läser man det och så är man osäker på vad det är som stämmer och inte stämmer. Men ja. I det här fallet vill vi slå ett slag för vetenskapen. Och att läkare vet mycket och att det har researchat mycket på det här området. Och prata med din gynekolog.
Mm.
Ja, alltså det finns mycket kunskap ute i samhället, verkligen, och det är inte bara läkare. Alltså nu ska vi ju säga att det finns väldigt mycket kunskap inom många, många områden, inom medicin.
Mm.
Och då är det ju bara alltid granska källan.
Mm.
Det är viktigt, alltså att det kan ju vara helt felaktiga slutsatser som har tagits.
Just det.
Och det är det, man måste tänka kritiskt.
Ja.
Det ska vi inte glömma.
Nej. Det tycker jag är faktiskt viktigt att benämna. Att det kanske är, det är med gott uppsåt och det verkar logiskt och rationellt. För det kan du göra många gånger när jag läser information som du, Helena, säger är felaktig till exempel. Så kan jag tänka så här, men det här tycker jag verkar stämma för det verkar så logiskt.
Mm.
Men att det kanske är fel slutsats som har dragits.
Mm. Mm. Och för snabba slutsatser och quick fix, det ska vi komma ifrån.
Ja. Mm. Tusen tack. Vi har inte hunnit svara på alla frågor som vi har fått in. Men jag tänker så här att vi får anledning att komma tillbaka och mycket kommer avhandlas i andra avsnitt, så fortsätt lyssna på Gympodden. Och jag hoppas att vi ändå har rätt ut lite frågetecken. Och tusen tack, Hilde, för att du har kommit till oss igen. Vi kanske får tillbaka dig vid till tillfälle någon gång.
Hoppas det.
Ja, det var roligt.
Ja, tack så hemskt mycket.
Hej.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well,
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.